Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Och i dagens avsnitt så gör vi ett avsteg från de tidigare avsnitten här i säsongen där vi har gått igenom och gett vår analys av mordpoddsavsnitt. Och istället ska beröra någonting som har varit uppmärksammat i media på sistone. Nämligen föräldrar som på grund av sina personliga uppfattningar om vilken kost man ska ha utsätter sina barn för fara.
Det handlar alltså om föräldrar som uteslutande ger sina barn vegansk kost. Och frågan i målet, eller frågorna i målen, har varit hur pass skadligt detta är och är det brottsligt?
Ja, Martin, det handlar ju om två stycken mål som vi ska beröra och analysera som har varit uppmärksammade i media. Ett i Stockholmsområdet och ett i Göteborg. Om vi börjar med Göteborgsfallet, Martin, kan du ge oss en kort beskrivning om vad det handlar om?
Det handlar om ett mål där det var två stycken föräldrar med en ganska udda och speciell personlig övertygelse. De var av uppfattningen att deras barn skulle bli en världsmedborgare och skulle inte ha någon som helst kontakt med den svenska sjukvården. Det tyckte de var av under och någonting som var dåligt. Dessutom var föräldrarna av uppfattningen att vuxna personer kan leva utan luft, de kan leva utan vatten och de kan leva utan mat under väldigt, väldigt, väldigt långa perioder. Och detta så att säga försökte de föra över till barnet. Inte att barnet skulle leva helt utan mat eller vatten, men att barnet bara skulle få en ganska sparsam vegansk kost. Och detta ledde till att barnet efter ett tag mådde så pass dåligt och blev så pass svältfött att de till slut bröt mot sin övertygelse och ringde till Astrid Lindgrens barnsjukhus och kom in. Och när de kom in så visade det sig att barnet bara var minuter eller timmar från att dö. För att hade de väntat lite längre så hade barnet inte varit vid liv.
Och det här anmäldes ju naturligtvis till polisen och till sociala myndigheter och en polisutredning inleddes där olika läkare fick göra sina bedömningar kring hur farligt och hur pass nära döden som det här barnet var. Och det mynnade ut i att en åklagare väckte åtal för ett brott. Man tyckte helt enkelt att det var från åklagarsidan att det här var brottsligt och utsätta sitt barn för det här. Och det brottet kallades vad då?
Vållande till kroppsskada, grovt brott. Och det är ett lite speciellt brott, speciellt när det rör ens egna barn. Och normalt sett när man ska begå ett brott, då ska man ju göra någonting. Det vill säga man ska slå någon till exempel för att dömas för misshandel. Eller man ska mörda någon för att dömas för mord. Men däremot, i det här fallet när man har ett barn, då kan du även dömas om du inte gör någonting alls. Det som juridiska kallas underlåtenhet. Det vill säga om du inte gör någonting alls, det vill säga om du inte ger ditt barn någon mat, om du inte tar hand om ditt barn, då döms du om barnet blir skadat eller far illa. Och det är lite speciellt.
Det är väldigt speciellt, för man kan ju tänka sig situationer man är ute på stan och går och så bevittnar man en misshandel. Då har man ingen skyldighet att ingripa för att stoppa den här misshandeln. Kristdemokraterna ville faktiskt för några år sedan införa en sån regel som sa att man hade en skyldighet. Man ville helt enkelt uppmana civil courage att ingripa för att man inte själv skulle dömas för brott. Men så är fallet när det gäller barn och föräldrar. Så att brottet som de här föräldrarna blev åtalade för var vållande till kroppsskada, grovt brott då. Att man tyckte att det var ett allvarligt brott, det är därför det kallas för grovt.
Precis, och tingsrätten och hovrätten konstaterar ju att ja, här i detta målet så är det fastslaget att det är föräldrarna som genom att ge dem antingen för lite eller barnet för lite mat eller helt enkelt fel mat, det vill säga vegansk mat, har orsakat den här svälten eller den här undernäringen som då orsakade det där tillståndet som gjorde att barnet nästan dog. Men frågan var ju så att säga, vad berodde det på? Och där var det lite olika invändningar från föräldrarna. De påstod dels att nej, men vi har barnet inte alls undernärt, det är bara genetiskt litet. Och där kunde ju läkare ganska snabbt konstatera att nej, men så är det inte riktigt. Och sen så tyckte föräldrarna att nej, men det kan ju också vara så att eftersom barnet har eksem så kanske det leder en autoimmun sjukdom. Och då tyckte läkaren att det var ju helt galet. Det finns ingen som helst vetenskapligt grund för det. Och sen så var det också att deras livsstil är sådan att de ideologiskt sett måste ju kunna välja vilken mat de ska ge till barnet. Och där skriver faktiskt både tingsrätt och hovrätt att föräldrars ideologiskt grundade val av all livsstil kan aldrig gå före deras barns grundläggande behov. Det vill säga, det spelar ingen roll vilken religion du har eller vilken åsikt du har. Oavsett om det är sådana här breatharian som tror på att mat kanske inte är så viktigt, så är det inte så att säga dina ideologiska övertygelser, de får aldrig gå före barnens hälsa. Mm. Och det kan man tycka är ganska rimligt och vettigt.
Mm. Mm.
Och här dömdes ju faktiskt de här föräldrarna just på grund av detta, att det fanns ingen annan förklaring till detta, den här undernäringen och den här allvarliga tillstånd som barnet hade, än just deras bristfälliga kost till barnet.
Så det var en bevisfråga helt enkelt. Var det så att deras bristande kosthållning hade orsakat någon skada på barnet eller inte? Det var det handlade om.
Och då hade man en massa läkare som kom in och sa att alla de här andra förklaringarna, att det är antingen genetiskt eller att det var en sjukdom, eller som i det här fallet att barnet hade varit magsjukt en viss period. Det kunde förklara kanske någon enstaka procent av den här viktnedgången, men att barnet så att säga hade gått ner så mycket vikt i den åldern när man egentligen ska gå upp i vikt. Det fanns ingen förklaring till det förutom just barnens kost.
Okej, så de dömdes i tingsrätten. Och vad fick de för straff för det här brottet då?
Tingsrätten tyckte att det här låg på fängelse i 4 månader i straffvärde. Man mäter allting i straffvärde. Sen efter det ska man ha vilken påföljd, det vill säga vad man ska ha. Och då sa de att nej, men detta brottet är så pass allvarligt. Det är ett grovt brott för att barnet så att säga drabbas av en allvarlig kroppsskada. Och det var också under en längre period som man utsatte barnet för den här beteendet, tänkte säga, men den här bristfälliga kosthållningen, så var ganska långt lidande. Och då var samma att det var fängelse som var aktuellt, och föräldrarna dömdes till 4 månaders fängelse i tingsrätten.
Båda två?
Båda föräldrarna tyckte man var lika ansvariga. Man ansåg att pappans övertygelse var väl de som var kanske, det var mer han som så att säga som pådyvlade på mamman. Men mamman accepterade ju, och båda har ju ett garantansvar, det vill säga båda är ansvariga som föräldrar.
Mm. Och barnet då, vad hände med det?
Barnet, direkt när det kom in i princip, så måste ju socialtjänsten gå in, eller gjorde, måste, men det gjorde man i det här fallet, och gick in och tog hand om barnet, sa att nej, ni är inte lämpliga föräldrar. Och då omhändertogs barnet, fick den maten det skulle ha, gick upp i vikt och mådde bra, men man kan inte utesluta att det här barnet kommer drabbas av allvarliga komplikationer i framtiden.
Mm. Sen förstod jag det som att föräldrarna, de var inte nöjda med det här. Det kan man ju förstå med tanke på deras inställning att vi har inte gjort något fel. Så de överklagade till hovrätten, och vad kom hovrätten fram till?
Och även åklagaren överklagade, som tyckte att det skulle vara ett strängare straff.
Ja, de tyckte de kom för billigt undan.
Ja, och man kan väl säga kortfattat att hovrätten höll med tingsrätten. Tyckte att det här var föräldrarna som hade orsakat detta, och att de skulle dömas för det här brottet och att det skulle rubriceras som grovt. Men man anser att straffvärdet var lite högre. Man anser att det var 6 månaders straffvärde och inte 4 månader. Men däremot sa hovrätten att det här är inte sånt brott som man ska ha fängelse för om det inte kommer upp till 1 år. Alltså 1 års straffvärde. Och de var tidigare ostraffade personer, och därför tyckte man att de skulle ha en villkorlig dom.
Och det här tror jag vi måste förklara för våra lyssnare, och det blir lite komplicerat kanske, men det är ändå viktigt att förstå hur vårt påföljdssystem fungerar.
För att man kan tycka att det är konstigt att hovrätten tycker att det ska vara ett högre straffvärde, men påföljden blir mycket, mycket lindrig.
Precis. Så när man bestämmer om vilket ett straff ett brott ska ha, så tittar man på lite olika faktorer. Allvarhetsgraden, om det finns förmildrande eller försvårande omständigheter. Och så kommer man fram till ett straff som alltid mäts i månader eller år. Och sen när man har kommit fram till ett straffmätningsvärde, det vill säga vi tycker att det här som den tilltalade har gjort, det är värt, låt oss säga, 6 månader. Då går man vidare och tittar på vilken påföljd man ska få. Det vill säga, ska man få fängelse eller något av de andra påföljder som vi har i vårt rättssystem? Och där har vi ju bland annat, vadå?
Villkor dum som de fick här, och det kan man, jag brukar förklara för mina klienter att det är som gult kort i fotboll. Det är en varning. Gör inte det här igen, men det innebär ingenting. Det är egentligen inget riktigt straff, så som vanliga människor tänker att det är ett straff.
Utan det är en varning som innebär att begår du ett nytt brott inom 2 år, då kan du få fängelse gång nummer 2.
Ja, kanske. är till och med bara. Så det är en varning som är typ som ett guldkort fast lite lindrigare.
Mm. Och en villkorlig dom, den kan förenas med antingen böter eller samhällstjänst, som ju innebär att man jobbar gratis för staten.
Och sen finns det en påföljd till för vuxna, och det är det som kallas skyddstillsyn. Och det är att man i princip som en villkorlig dom, fast man ställs under övervakning och har en övervakare som man måste ha kontakt med.
Och den kan förenas med behandling till exempel. Mm. Det här är väldigt vanligt för de som kör rattfulla och liknande, att man helt enkelt får gå i behandling för att komma till rätta med sitt alkoholmissbruk. Eller om man har ett narkotikamissbruk, så kan man också få en skyddstillsyn för att försöka komma till rätta med missbruket. Så att, och vilket av de här tre straffen som, eller påföljderna som blir aktuell, alltså skyddstillsyn, villkorlig dom eller fängelse, det beror på ett, hur högt straffvärdet är.
Och där brukar man ju dra en gräns på ett år. Om man säger att men det här straffvärdet är så högt som ett år, här kommer det fram till 4 månader eller 6 månader. Och kommer man upp till ett år och säger att det här är så högt så att då kan vi inte döma till villkor och dom. Och i normalfall så dömer vi inte till skyddstillsyn heller. Utan du ska faktiskt sitta i fängelse.
Mm. Så det är det ena. Det andra kan vara att man är dömd tidigare för liknande brottslighet. Och då tycker man att det är ett skäl för att välja fängelse gång nummer två. Det som kallas för återfall.
Precis, och det kan ju vara att man fått en villkor och dom tidigare till exempel.
Man har fått en varning och så begår man ett brott igen. Då får man fängelse.
Gult kort första gången och rött kort andra gången. Mm. Ungefär så.
Och det tredje skälet, och det är det här som är kanske mest udda i Sverige jämfört med många andra rättssystem.
Och det var här man tyckte olika i tingsrätten och hovrätten också, just i den här frågan.
Nämligen ett skäl som kan göra att man får fängelse oavsett hur högt straffvärdet är och oavsett om man har begått något brott tidigare eller inte. Det är om brottets art gör att det finns en presumption för fängelse.
Och det är vissa brott som samhället eller staten eller riksdagen tycker, nej men detta är ett brott som vi tycker att oavsett hur lågt straffet är så ska vi döma till fängelse. Vi måste visa att det är på allvar.
Så riksdagen helt enkelt bestämt har en lista, fast i olika lagar då naturligtvis, över brott som oavsett om du tidigare är ostraffad, oavsett om hur långt straffvärdet är och så vidare, så får du ändå ett fängelsestraff.
Och det är ju ett av de typiska exemplen mened, det vill säga att man kommer in som vittne och man ljuger rätten. Då säger man, där ska alltid ge fängelse, punkt. Och även vissa oprovocerade misshandlar och narkotikabrott brukar också nämnas som sådana.
Sen finns och det flera riktigt andra. Allvarliga grova rattfyllerier också. Mm. Spelar ingen roll om man är tidigare ostraffad, då kan man få fängelse första gången också. Och syftet med det här är helt enkelt att tala om för svenska folket att vissa typer av brott ser vi så illa på att ni får fängelse första gången ni gör det. Och poängen är helt enkelt att man inte ska begå den här typen av brott. Särskilt inte.
Det blir en liten lektion i påföljde.
Precis. Och det intressanta då med vårt påföljdssystem, det är att vi är det land i världen som dömer ut flest korta fängelsestraff på grund av vårt system som vi precis har redogjort för. Nämligen att man får kanske 2 månader, eller 4 månader, eller 6 månader, 8 månaders fängelse, vilket är väldigt ovanligt runt om i världen. Och det här har bland annat kriminalvården klagat på, som är hårt ansatta på grund av alla strängare straff som politikerna vill att personer ska bli dömda till.
Det är fullt i fängelset helt enkelt.
Det är fullt i fängelset, och man tycker att de här 2 månaders och 4 månaders fängelsestraffen, de leder egentligen inte till någonting.
Nej, de är inte avskräckande och de ger inte någon vård, och de kostar egentligen bara pengar, tycker i alla fall kriminalvården.
Mm. Tillbaka till Göteborgsfallet, då var det alltså så att tingsrätten tyckte att det här var ett artbrott.
Precis, de tyckte att det här är grovt brott och man är så nära att döda ett barn och sitt eget barn, och man har det här ansvaret för barnen, då anser de att det här måste ju vara ett artbrott. Eller rätt sagt, de funderar inte så mycket på det, utan man måste tolka att det är så de ansett. Men däremot hovrätten säger app. All praxis är att ett vållande brott eller vållande till kroppsskada, oavsett om det är grovt eller inte, det är inget artbrott. Det vet vi. Så de slog lite tingsrätter på fingrarna och sa här en fel.
Poängen var väl helt enkelt att man kan liksom inte som tingsrätt hitta på att ett brott ska vara ett artbrott, utan det är ju riksdagen som beslutar det, eller högsta domstolen. Och det hade varken riksdagen eller högsta domstolen gjort, så därför så smällde hovrätten tingsrätten på fingrarna. Bara för att ni tycker att det här var illa, vilket det var, betyder inte att ni får hitta på att det här är ett artbrott och döma ut fängelse.
Så är det. Men Kristoffer, sen har vi ju haft ett fall till som kom precis efter detta, eller nästan samtidigt som detta, och det var ju här i Stockholm.
Mm. Och där var förutsättningarna ungefär de samma. ett barn kommer in undernärt till sjukhuset här i Stockholm och läkarna konstaterar att det är kraftigt undernärt. Och
var det också föräldrar som var veganer i det här fallet?
Ja, det var det. Men bakgrunden var lite annorlunda. De hade inte samma livsåskådning som föräldrarna nere i Göteborg, utan de hade vid upprepade tillfällen varit i kontakt med sjukvården. Och skillnaden där var att sjukvården vid upprepade tillfällen hade sagt åt dem att det här barnet är på fel väg i sina viktökningskurvor och liknande.
De hade till och med sagt till dem att det här barnet svälter. Ni måste ge det en annan kost.
Exakt, men de tyckte att sjukvården hade fel. Och menade att det gör vårt barn inte alls. Och ni kan inte komma och säga vad vårt barn ska äta och inte äta. Det är vi som föräldrar bestämmer vad vårt barn ska äta. Men som sagt, det slutade med ett åtal även där för motsvarande brott, det vill säga vållande till kroppsskada, grovt brott. Där var det en liten twist också, så tillvida att barnen hade blivit omhändertagna enligt tvångslagstiftningen som kallas för LVU-lagstiftningen. Men där hade föräldrarna rövat bort sitt eget barn då från det familjehem som barnet var placerat i. Så de var också åtalade i det här målet för egenmäktighet med barn, grovt brott. Så att, inte nog med att de hade svultit sitt barn, som åklagaren påstod. De hade också, när myndigheterna ingriper och försöker rädda barnet, rövat tillbaka barnet.
Och fortsatte de då med att svälta barnet, eller hur?
Exakt, det gjorde de. Vilket var en av orsakerna till att man ansåg att det var ett grovt brott. För att man helt enkelt hade fortsatt att svälta barnet då, enligt åklagarens påstående. Så de åtalades i tingsrätten för detta. Och tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde dem. Och såg väldigt allvarligt på den här brottsligheten. Och dömde ut långa fängelsestraff. Pappa fick i det här målet 1 år och 2 månaders fängelse. Alltså domstolen såg väldigt allvarligt på det som hade inträffat.
Det var ju betydligt högre än vad man kom fram till i Göteborg.
Definitivt. Sen ska det ju sägas då att det fanns ett tillkommande brott också, att de hade rövat bort barnet.
Men man ansåg väl, om jag kommer ihåg rätt, att det här var det allvarligaste brottet. Så det måste ändå legat någonstans på 10 månader i alla fall.
Mamman, som var betydligt yngre än pappan, hon fick en straffreduktion på grund av att hon var ung, och där slutade då påföljden med skyddstillsyn med samhällstjänst.
Det var ju för att hon var yngre då är man lite snällare i svensk rätt.
Precis. Men det här överklagades av föräldrarna. De var inte nöjda med det här. Och
vad var det de påstod, för vad de för invändningar då?
Jo, de påstod att dels var det, när det gäller bortrövandet, så var det en juridisk teknikalitet de vände sig emot. De menade att för att det ska vara fråga om en egenmäktighet med barn, så måste barnet stå under myndigheternas vård. Och den här vården hade inte inletts, invände de. Juridiska teknikaliteter som man i praktiken kan fråga vad skillnaden är egentligen. Om de rent faktiskt är på ett familjehem, borde de väl rimligen stå under familjehemmets vård.
Rätt som en klurig advokat snarare än någonting annat.
Precis, men det intressanta var att hovrättens majoritet gick på den här kluriga advokatens linje och frikände på grund av den här juridiska teknikaliteten. Men det fanns en skiljaktig mening i hovrätten, alltså en av hovrättens domare ville fälla. Men så blev det inte. Men i hovrätten, så när det gällde då vållande till kroppsskada, så
vad invänder de där då?
Där invänder de på samma sätt som i Göteborg, att det är inte bevisat att vårt barn har lidit skada av vår kost.
Egentligen är kosten hur bra som helst. Men
precis, och där skilde sig bevisningen åt, eftersom där fanns det läkare då som hade svårt att definiera vad eller hur långt borta döden var och hur pass illa ställt det var med det här barnet. Och man kunde inte bevisa att barnet hade haft samma situation även med normal kost. Och det berodde på att det här barnet redan från väldigt små månaders ålder hade haft svårt att äta överhuvudtaget.
Barn som inte ville äta, och som man redan tidigt kunde konstatera både från sjukvården och från föräldrarnas håll att det här barnet äter inte så bra. Och då så invänder de att ja, men det kanske beror på det och inte den här dåliga kosten som gör att barnet har blivit så smalt och gått ner, så att säga, fastnat efter i viktkurvan så mycket.
Och det här köpte hovrätten, eller snarare så här, de kunde inte utesluta att det var på det sättet som föräldrarna beskrev. Och därför blev resultatet ett annat i hovrätten. Från drygt ett års fängelse så blev de båda föräldrarna frikända.
Och vad tycker du om det då, Kristoffer? Tyckte du att det här var rimligt att man kom fram till det? För jag vet att de sa i hovrätten att ja, det är klart att när barnet tidigt visat en ovilja att äta, alltså det vill säga barnet har vägrat och det måste påverka vikten. Men att de var medvetna om det här och att den maten som de gav på grund av detta, det vill säga att de gav vegansk kost i kombination med detta, innebar ju att det fanns en ännu större påverkan. Jag tycker nästan tvärtom. Det vill säga att när man nu vet att barnet har det här problemet, då måste man ju vara som förälder än mer vaksam om vilken typ av kost som barnet får. Och vara än mer vaksam på att man kanske ger rätt näringsrik kost med mycket fett. Så jag tycker faktiskt att hovrätten har hamnat fel ut där.
Mm.
För att jag tycker att enligt hovrättens egna resonemang så borde ju resultatet i vart fall inte ha varit samma om när vi nu utgår från att barnet har matvägrat och fått svårt att få i sig mat. Men hade barnet fått i sig bättre mat så hade man inte hamnat i den här sitsen.
Och jag håller inte riktigt med dig där, Martin, för som jag läser hovrättens dom så konstaterar man att hovrätten kan inte med säkerhet veta hur situationen hade sett ut om man hade gett barnet den kost som sjukvården förordade.
Och det berodde ju på en brist i utredningen som man kom fram till det också, för att de sa att till skillnad från den här i Göteborg så har åklagaren gjort en liten miss. Åklagaren har inte kallat någon dietist eller åberopat någon form av skrift från någon dietist. Så vi vet inte riktigt hur det här hade gått.
Nej.
Det är en brist i utredningen.
Exakt. Och då tycker jag faktiskt att hovrätten gör en korrekt bedömning. Alltså kan man inte veta hur det hade blivit, eller om det inte finns någon bevisning kring hur det hade blivit om man hade gett dem annan kost. Det kanske hade varit så att barnet hade inte ätit det heller, eller barnet hade inte gått upp i vikt av det heller, den kost som sjukvården föreslog. Ja, då kan man ju faktiskt inte fälla dem till ansvar för vad de har gjort.
Men Kristoffer, vad innebär det här då? Nu har ju man kommit till det ena slutsatsen i det ena fallet och den andra slutsatsen i det andra fallet. Men om man nu är förälder och vill ge sitt barn vegansk kost, får man göra det eller får man inte göra det?
Ja, svaret är att man får göra det, men man måste försäkra sig om att barnet mår bra. Och får man råd från sjukvården som innebär att nu mår inte ditt barn bra här och av den kost som du ger barnet, då måste man som förälder se till att komplettera kosten i något avseende. För du kan inte bara säga så här, nej men jag har rätt och ni har fel oavsett hur barnet mår.
Mm. Och hade det varit så att det här barnet inte hade haft det här tidigare dokumenterade oviljan att äta, då hade de ju faktiskt dömt.
Mm.
Om det hade gått likadant då, såklart. Då hade man ju kunnat utsluta och konstatera att här beror på detta.
Mm. Så Martin, vad har vi lärt oss idag?
Jo, vi har lärt oss idag att man får som förälder ha en ideologisk övertygelse och ge barnet en annan kost. Men man är också som förälder ansvarig för att barnet mår bra. Och att den kosten, så att säga, måste man anpassa om barnet skulle visa inte mår bra. Och om det är så att du har orsakat skador på barnet eller någon form av ohälsa eller svält hos barnet, då kan det faktiskt dömas till ett straff.
Och sen har vi också lärt oss att vårt påföljdssystem är lite speciellt internationellt i internationella jämförelser. Och att trots att en domstol tycker att straffvärdet på en gärning är högre än vad den lägre domstolen har kommit fram till, så kan det ändå bli en mildare påföljd. Det vill säga effekten, trots att domstolen kommer fram till att det här var värre än vad tingsrätten tyckte, så blir det i praktiken så att det blir lindrigare för den misstänkte. Det är lite speciellt.
Precis, det här var värre, så nu får ni bara en varning istället för fängelse.
Ja, det kan man tycka är konstigt.
Ja.
Ni har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och med mig, advokat Martin Persson.
Har ni några frågor eller funderingar, eller har ni förslag på fall som ni vill att vi ska analysera, tveka inte att mejla oss på skyldig@stareperson.se.
Och ni kan även följa oss på Instagram på vårt konto Stare Persson. Och även där kan ni skicka direktmeddelande till oss om ni har förslag på avsnitt eller tips i övrigt.
Och varför inte rate oss på Apple Podcast så att fler hittar till podden.